Jag ska som sagt gå igenom Haggai del 2 nu. Och jag kommer ta en liten inledning på 5 minuter kanske, där jag går igenom lite vad jag sa förra gången, så att ni ska hänga med lite, ni som inte var på det. Har ni er bibel med er, så slå gärna upp andra kapitlet. Och under tiden så vill jag försöka ta er med till det som är min ingångspunkt i det här, nämligen att Haggais tid påminner väldigt mycket om vår egen tid. Och det som Gud säger till Haggai, eller till Guds folk via Haggai, det kan vi ta till oss av ifall vi känner igen oss i det. Det är inte säkert att alla gör det, men jag skulle påstå att vi i Sverige lever i en sån tid då vi har ett behov av att höra det här. För att bakgrunden i Haggai, det är alltså att Jerusalem har fallit. Det judiska folket har blivit bortförda i fångenskap. De som överlevde, ska vi säga. De har förts bort i fångenskap till Babylon. Och där har de levt i 66 år. Och så har de fått, genom olika dekret som den persiska kungen har meddelat, så har de fått återvända. Och så har de påbörjat att bygga upp templet igen. Men det kom av sig. Det tempelbygget stannade upp. Därför att samarierna ville vara med och hjälpa till att bygga upp templet. Men de fick inte för judarna. De sa nej, vi vill inte samarbeta om det här. Det här är vårt tempel. Och då skickade samarierna ett brev tillbaka till Persien och sa: vi får inte vara med och bygga templet, så då vill vi att det här avbryts typ. Annars gör vi uppror, ungefär så. Och då avbröts bygget på grund av det. Och många äldre, de såg så här nostalgiskt tillbaka på Salomos första tempel. Och så tänkte de på sitt eget nu påbörjade bygge. Så här, det var bedrövligt. Det var mycket bättre förr. Och där tror jag att vi kan känna igen oss. Därför att många idag, jag var inte med under väckelsen som var för hur många år sedan det nu är, för min tid i alla fall, 1900-talet. Det var väckelse i Sverige. Många kom till tro, församlingarna växte så det knakade. Det hände mycket och allt möjligt liksom. Och så tittar man på sin egen pingströrelse idag, eller frikyrkan i allmänhet, och så ser man med bedrövelse liksom. Och så jämför man med det gamla. Hur underbart det var förr och hur det ser ut idag. Det är exakt samma som de gjorde. De tittade tillbaka på templet och tyckte synd om sig själva. Så det Haggai får i uppdrag av Gud är att profetera till det här folket. Kom igen! Jag har gett er ett uppdrag. Bygg upp templet! Varför satsar ni så mycket på era egna hus för? Ni sitter i panelade hus medan mitt hus är i ruiner. Kom igen! Och poängen, kontentan nu, av första kapitlet, det är alltså att sätt Guds rike först, så ska ni få allt det andra också. Det är det Haggai säger egentligen. Bygger ni upp templet, då kommer allt det andra också lösa sig. Men så länge som ni gör nu, som nu, att prioritera er själva först, då kommer ni inte få välsignelse i det ni prioriterar före. Men när ni vänder om, då kommer ni få välsignelse i det också. Och så är det också ganska tydligt att Gud säger så här till, det är jag som har sänt er de här bekymren. Det är jag som har sänt det. Det är alltså de här eländestiderna de råkade ut för, det var Gud själv som sände det till Israel. Och en sak till vill jag också nämna, det att de som så att säga var i Israel för att bygga upp det här andra templet, det var alltså hängivna troende människor. Det var de som hade lämnat en bekväm tillvaro i Babylon. De hade fått det ganska bra ställt där. För att återvända till Jerusalem och bygga upp templet. Det var alltså överlåtna människor som faktiskt hade gett sitt liv för att tjäna Gud. Så vi kan faktiskt gott och väl känna igen oss i det här, eller hur? Nu då, ska vi gå in i, ska läsa från vers 3. Säg till Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket. Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som vore det ingenting i era ögon? Men var nu frimodig, du Zerubabel, säger Herren. Var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min ande är mitt ibland er. Frukta inte. Ja, det som Gud säger här till Guds folk, det är, vilka är kvar bland er? Och det var ju så att det hade dröjt 66 år från att templet raserades till att Haggai fick sina profetior. Så det fanns ju folk vid livet som hade sett Salomos tempel. De fanns ju kvar. Och här säger Gud till dem, eller vilka är kvar bland er? I Estra kan vi läsa om dessa, de här gamla människorna som hade sett Salomos tempel. Det står att de grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. De grät när de såg det andra templet. För de hade sett det magnifika första templet. De var ledsna över det de såg. Och här känner många av oss, jag får de här samtalen ibland liksom. Det var bättre förr. Det var väckelse. Idag så är församlingen i kris och statistiken bara sjunker. Det minskar och allting är bedrövligt. Jag tror det Gud har att säga till de här människorna, ska återkomma till det. Det är att det som gör templet vackert och storslaget, det är inte guldet och silvret. Det är Guds härlighet. Det viktiga är att lyda Gud och att göra det han säger. Bygg upp templet igen. För då kommer det återigen bli fyllt med Guds härlighet. Titta inte för mycket på allt det där guldet och silvret och det magnifika. Därför att det som ska göra, det som vi vill se är Guds härlighet igen i templet. Sen säger Gud, var frimodiga och arbeta, ty jag är med er. Det här är exakt samma instruktioner som Gud gav till Salomo när han skulle bygga första templet. Så att det är liksom, uppdraget kommer igen hela tiden. Det är exakt samma uppdrag som Salomo fick. Och mönstret som vi kan se i Haggais text, det är att Gud ger ett uppdrag till kvarlevan av sitt folk. Han är med sitt folk och han uppväcker en iver att tjäna Gud. Det kunde vi se i första kapitlet, hur det står i texten att det är Gud som väcker en iver hos folket att börja tjäna Gud igen. Och när de tog det här ivern på allvar och verkligen ville tjäna Gud, då var han med dem. När Guds folk lyssnar till Guds ord, när vi är frimodiga och arbetar och gör det som Gud har lagt på vårt hjärta, då är han med oss. Vet ni vad det ord på Gud som Haggai använder i sin text? Vet ni vad det är? Det vanliga, det som han använder mest. Herren Sebaot. Vet ni vad man översätter det till?
Gamla Bibeln var Herren, härskarornas Gud.
Ja, härskarornas Gud. Eller till och med härskarornas Jahve. Om man ska vara väldigt petig. Det Gud vill, alltså vet ni hur många gånger som Haggai nämner Herren Sebaot i den här texten?
14 gånger.
14 gånger. Han i en text som bara har två kapitel, så står Herren Sebaot 14 gånger. Det är inte en slump. Gud vill förmedla, eller Haggai vill förmedla snarare, till folket. Gud är härskarornas Gud. Han har all makt. Han kan göra vad han vill. Det finns inga hinder i hela världen som kan hindra det här tempelbygget om ni bara kommer igång. Därför han säger, var frimodiga liksom. Även om samarierna försöker stoppa er, ingen fara, jag har makten. Om perserna skickar ett nytt dekret och säger att nu får ni stoppa igen, det är ingen fara. Jag har makten liksom. Sen säger, påminner Gud, Guds folk om vad som hände i Egypten. Och det är ingen slump att Gud gör det. Det här är viktigt. Därför att om vi ska vara frimodiga och arbeta och tjäna Gud, då behöver vi ibland bli påminda om vad Gud har gjort förr. Vi behöver komma ihåg, alltså, och det de behöver komma ihåg, det är att alla de under och mirakler som Gud gjorde med Israels folk då, det kan han göra idag också. Det Gud gjorde när de fick gå genom Röda havet, det kan Gud göra igen, fast andra mirakler. Så när vi tittar tillbaka på vår historia, pingströrelsens historia, då ska vi titta tillbaka på väckelsen, komma ihåg, ja, Gud reste upp en sån som Levi Petrus, som en apostel ibland er. Det kan hända igen. Gud gjorde mäktiga under. Många blev andedöpta. Det kan hända igen. Det har varit många, många frälsta. Det kan hända igen. Det är de här sakerna som Gud försöker liksom slå an den tonen hos sitt folk. Kommer ni ihåg Egypten, vad jag gjorde då? Kommer ni ihåg pingstväckelsen som var? Ni som, och jag menar, de levde ju inte under Egyptens tid, så det är ingen som kommer ihåg det, liksom, självklart. Men de har ju hört berättelserna. Och det här behöver vi bli påminna om. Nästa vers, vers 7. Så säger Herren Sebaot. Inom kort ska jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Jag ska skaka om alla hedna folk och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Det här är ett intressant uttryck. Skaka om. Jag vill att det ni ska se framför er, det är ett antal år sedan i Nordafrika. Då var det en diktator i varje land ungefär. Jag kommer inte ihåg vad alla hette. Men de hette någonting, ja. Vi har Libyen, Tunisien, ja, alla de här länderna. Egypten, Syrien, där är han kvar i och för sig. Men föreställ er att alla de här länderna är, har kvar sina diktatorer. Och så säger Gud, inom kort ska jag skaka om hela Nordafrika. Förstår ni vad jag menar då? Det är vad som händer, eller vad Gud menar här. När han säger på det här sättet, jag ska skaka om. Det ska hända någonting dramatiskt. Det ska bli, ja, en jordbävning liksom bland det på något sätt. Förstår ni vad jag menar? Det här uttrycket kommer tillbaka ofta i samband med en beskrivning av Herrens dag. Det är ett uttryck som många känner igen, eller hur? Det betyder, det är alltså, det är ett uttryck som används genom hela Bibeln och kan betyda lite olika saker. När vi tänker på Herrens dag, då tänker vi ofta på Jesu återkomst. När de här tänkte på Herrens dag, då är det mera inne på spåret att Gud ska döma liksom. Gud ska ställa allt till rätta. Han ska döma de orättfärdiga. Han ska upprätta dem som har troget följt Gud. Det är Herrens dag för många i Gamla testamentet. Det är det de ser fram emot. Det vi ser, och alltså det här termen utvecklas i Bibeln. Till en början så är det liksom väldigt så här negativt på ett sätt. Han dömer jordens befolkning och sådär. Och det återkommer ju. Men i Nya testamentet så är det mer så här att Jesus ska komma tillbaka och upprätta någonting. Vi kan till exempel läsa i Matteus 24. Då står det så här: stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Det här är alltså någonting som återkommer, Herrens dag då allt ska skakas om. Det här uttrycket om att skaka om alla hedna folk, det kan syfta på slaget vid Harmageddon. Det kan alltså vara profetiskt även fortfarande, för det har liksom inte hänt än. Men jag återkommer till det. Här kommer vi till en nyckelversen i det här kapitlet. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra. När Israel tittade tillbaka på Salomos tempel, det första, och såg det nya templet, det andra, då var de ju ledsna liksom, för att det var så, det gick inte att jämföra i hur magnifikt det första var jämfört med hur bedrövligt det andra var liksom. Men visste ni det, att det står om i Salomos tempel att Guds härlighet uppfyllde templet så mycket så att prästerna kunde inte ens tjänstgöra där inne, står det. Men om det andra templet, vet ni vem som besökte det andra templet? Herren Jesus själv. Jesus undervisade i templet. Den härligheten är större än det Salomos tempel fick vara med om. Det andra templet, det här som de byggde upp, fick ett besök av Herren själv, personligen. Det är bara ett av de exempel på att det andra templets härlighet kommer bli så mycket större än det som var hos Salomos. Sen kan man fundera kring det här. En del tänker ju att ett tredje tempel ska byggas upp. För man tänker att det här, eller i alla fall, ja, många kanske anser att det andra templet, vadå, det fanns väl ingen härlighet i det där templet. Alltså om man inte tror på Jesus. Och så tänker man att det ska byggas upp ett tredje då. Jag vill inte riktigt ge mig in i den diskussionen liksom, om huruvida det ska vara ett tredje tempel eller inte. Men jag vill konstatera att jag tror att det här templet, det är församlingen. Det står nämligen i första Korintherbrevet 3:16 att vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Vi är ett tempel. På samma sätt som det första templet uppfylldes av Guds härlighet och det andra templet fick ett personligt möte med Jesus, på samma sätt så vill Gud uppfylla oss med sin ande. Och han vill ge oss ett personligt möte med Jesus. Så tror jag att det är. Vi är det här templet som ska byggas upp. Det är församlingen som är templet. Det jag tror, om man får tänka sig in då, om vi pratar om det en liten stund, vårt läge som församling i Sverige idag, om vi ska ta till oss av det här budskapet, det är att som från första kapitlet, vi behöver fokusera mer, vi behöver prioritera rätt snarare, att tjäna och bygga upp Guds hus. Därför att när vi gör det, eller om vi inte gör det snarare, då lägger vi massa energi på saker som inte blir välsignat. Det ser vi i första kapitlet. De satsade på ekonomi och så var det just ekonomiska besvär de fick. Om vi istället skulle satsa på Guds hus, då kommer vi bli välsignade också med det privata liksom. Om vi satsar på Guds rike först, så kommer även det andra liksom att bli välsignat. Och där tror jag vi är i ett läge i Sverige idag där vi behöver fundera på de här bitarna. Att börja prioritera att tjäna och bygga upp Guds hus. Ska jag gå vidare lite i texten? Ja, just det. Innan jag läser den här versen. Ja, det är en text jag inte la in av någon anledning som jag bara vill kommentera. Som jag tycker är intressant. Jag vet inte varför jag inte lagt in den. Det är vers 12. Det är liksom en ganska långt textavsnitt där Gud riktar sig till prästerna. Så säger Herren Sebaot. Fråga prästerna vad lagen säger. Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Och då blir man så här, va? Vad menar han nu? Liksom? Jag fattar inte riktigt. Jag ska försöka förklara vad det är han utmanar prästerna till och ifrågasätta. Om den som är sjuk går och ställer sig i en grupp som är friska människor, blir han frisk då? Frågetecken. Nej. Tvärtom blir de sjuka kanske till och med. Om en frisk person går och ställer sig bland sjuka, då blir han sjuk. Alltså det som Haggai, eller Gud försöker förmedla via Haggai, det är att det offer som ni gör, även om ni gör det i Jerusalem, ni återvänt till Jerusalem, ni gör det på rätt sätt, ni följer alla instruktioner och sådär, det blir inget heligt offer ändå, för ni gör det inte med hjärtat. Ni gör det inte på ett äkta sätt. Det försöker Haggai fråga prästen om. Det blir orent om ni gör det på ett felaktigt sätt med hjärtat. Även om ni gör det rent på det yttre sättet, gör det jättebra. Och med det vill Haggai ha sagt att även om man bygger upp en jättefin kyrka som här, även om man går till kyrkan varje söndag och är jätteglad över att ha en fin kyrka, om man inte tillber Gud i ande och sanning, så vad spelar det för roll att det finns en fin kyrka? Det är en utmaning till folket att bli hängivna Herren. Bli äkta i eran tillbedjan. Nu ska jag läsa det här, vers 20. Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Nej. Och varken vinstocken eller fikonträdet, varken granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt. Men från denna dag ska jag välsigna. Här ser vi igen att Gud kan vara hård mot sitt folk när de är olydiga. Men så fort de vänder om så välsignar han. Det är någonting vi måste också komma ihåg. Gud kan vara hård mot oss, men när vi lyder honom, när vi går till rätta med Gud, då välsignar han. Han straffar oss inte i all oändlighet, utan han är barmhärtig mot oss. Men det vi också kan lära oss om den här texten är att många kan ibland tänka att välsignelse innebär att man får ett fint hus eller att man får en fin bil. Jag är välsignad, liksom. Jag har det bra hemma. Det är inte välsignelse enligt Gud. Välsignelse är att få tjäna i Herrens hus. Och sen gör man det, får man en välsignelse, då får man också det andra. Det är inget fel på att ha ett jättefint hus som man har byggt upp. Men vi får inte tänka att det är det som är att bli välsignad av Gud. Att han ger dig ett fint hus. Utan välsignelsen består i att vi tjänar Gud och får vara med och bygga upp Herrens tempel. Den välsignelsen vill Gud ge oss. Från denna dag ska jag välsigna dig i det. Försöker man bygga upp sitt eget hus, då kommer man misslyckas. Nu kommer vi in i en parentes, kan man säga. Nu blir det blir lite profetiskt nu. Det här är alltså Haggais text, den handlar till stor del om att bygga upp det andra templet. Men det finns några texter eller verser i Haggais bok som är profetiska, som inte har hänt än. Och jag tänkte bara prata lite om det en stund. Men ha det med dig att det här är liksom profetiskt. Från vers 22. Säg till Zerubabel, Judas ståthållare, jag ska komma himlen och jorden att skaka. Jag ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Jag ska välta om kull vagnarna och de som kör dem, och hästarna med sina ryttare ska störta. Den ene ska falla för den andres svärd. På den dagen, säger Herren Sebaot, ska jag ta dig, min tjänare Zerubabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Till dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot. Här har vi återigen det här uttrycket. Jag ska skaka himlen och jorden. Gud kommer i framtiden utföra en dom över hela världen. Allting kommer förändras. Tänk nu alltså profetiskt. Det här har inte hänt än. Det här kommer alltså att hända. Det kommer resultera i att de förlorar alla sina arméer. Vi ser framför oss en värld utan krig längre. Vi ser framför oss en värld med fred. Jag menar, det sa ju alltså Haggai till Guds folk. Men har det hänt? Nej. Det är fortfarande fullt med krig överallt liksom. Så fort det blir fred så blir det krig någon annanstans. Så det Gud säger, det här är profetiskt. Det ligger i framtiden. Och det här fredsriket, om vi får stanna där en liten stund, det är alltså någonting som återkommer i Bibeln. Zakaria, han profeterar om att det ska komma ett framtida fridsrike då alla arméer är ett minneblott. Och då Gud regerar som kung. Och när Jesus kom liksom, då var det ju många som, alltså för 2000 år sedan, det var ju många som trodde att nu är det här riket på gång. Man tänkte, nu är kungen här. Nu ska vi få se det här messianska riket. Och Jesus är den här kungen som ska regera i det här fredsriket. Men vi har fortfarande inte sett den här profetian uppfyllen. Det står i Hebreerbrevet att när Mose fick lagen, då skakade Gud jorden. Men att Gud i framtiden ska skaka inte bara jorden utan också himlen. Så vi väntar fortfarande på det här fredsriket. Vi kommer få leva i världen utan arméer, med Jesus som kung. Låter det bra? Det står om det här i Uppenbarelseboken. Det står om slaget vid Harmageddon. Det står om många sådana här. Och det är väldigt svårt att förstå det här, må jag säga. Men man kan förstå hur det ska sluta. Att vi kommer få ha en... Vi ser fram emot en tid av fred och frihet. Och frid, framförallt med i, på jorden. Då Jesus regerar som kung. Jag vill bara nämna någonting om Herrens dag, som jag nämnde också förut, att det är alltså ett begrepp som återkommer hela tiden och som pekar mot det här fredsriket, på Herrens dag då Jesus kommer tillbaka. Vet ni vad en signetring är? En stämpel kan man väl säga ungefär lite. Det var en ring med, ja, man kunde signera någonting liksom. Motsvarande att vi idag har underskrifter. Vi skriver under papper. Men då hade de en ring man stämplade liksom, att jag skriver under detta. Det användes av kungar, rika män. Kunde också ha ett halsband. Och Zerubabel är Guds signetring. Det är lite speciell roll han får. Men jag tycker det är lite intressant här att Zerubabel, han blir inte kung. Hans farfar, det var han som var med om att Babylon besegrade judafolk och förde bort dem i fångenskap. Men, och han var kung över juda. Men Zerubabel blir inte kung. Och varför är det intressant? Jo, därför att det är Gud som är kung. Och jag tror att det är det som han försöker signalera här till genom Haggai. Att i den här framtida fredsriket, då ska Gud själv vara eran kung. Och det är någonting också som, om ni har läst Samuelsboken, när Israel begär att få en kung, då protesterar ju Gud. Varför vill ni ha en kung? Jag är eran kung. Liksom, sådär. Och här ser vi igen liksom att Zerubabel, han ska inte bli kung i Israel, för det är Gud som ska vara kung. Och det hör ihop med det här framtida profetiska fredsriket. Det är Jesus som är våran kung. Jag vill bara också, jag tycker det är intressant där, när man ändå pratar om Zerubabel och Jekonja, hans farfar då, som var med om när de förlorade Jerusalem. Om man jämför deras två liv så ser man att de är kontraster. Och jag ska berätta sen varför det är intressant. För det första, Jekonja, han förlorar sin roll som kung över juda. Zerubabel, han får bli ståthållare över juda. Och det är någonting bättre än vad som det var förr. Därför att då får Gud vara kung. Jekonja, hans son, fick inte bli ny kung över juda. Men Zerubabels ättling får bli messias. Jesus kom ju sen av Zerubabel från hans sida, släkt. Och det är ju någonting bättre. Att få ha messias som sin ättling. Templet plundrades under Jekonjas tid. Men templet byggdes upp under Zerubabels tid. Och hans, det andra templet, skulle få större härlighet än det första. Jekonja förs bort i fångenskap. Och Zerubabel, han får återvända från fångenskap. Ett återlöst folk istället för ett upproriskt folk. Och Jekonja, han får leda sitt folk bort i fångenskap. Medan Zerubabel får leda sitt folk till befrielse. Så det jag ville säga med att spalta upp det på det här sättet, det är att när Gud vill återupprätta människor, då gör han det ofta på ett sätt som speglar det misslyckande man gick igenom. Gud upprättar och gör det bättre än vad det var förut. De misslyckanden du har gått igenom, Gud vill upprätta dig på det sätt som gick fel. Förstår ni vad jag menar? Och göra det nytt, fast bättre. Det är ett sätt som Gud arbetar med oss människor. Som de här två personerna får gestalta. På samma sätt som Jekonja förlorade allting, så upprättar Zerubabel på ett bättre sätt. Tänk på det. Om du har levt ett liv i sus och dus, liksom. Du kanske har, vad vet jag, levt mycket i alkohol. Om då kanske Gud vill upprätta dig och använda dig inom LP, till exempel. Så arbetar Gud ofta med oss människor. Så fundera en sekund över dina synder från förr. Hur vill Gud använda dig i det? Nu kommer vi till avslutningen här. Och det är det jag nämnde förut egentligen, att Gud vill vara våran konung. Gud, han vill inte utse Zerubabel till kung egentligen. Han blir ståthållare och han får bli signetringen, liksom. Guds signetring. Det är Gud som bestämmer, men han får utföra det, liksom. Och det är en direkt hänvisning till fredsriket, tror jag. Att det är Jesus som är våran kung. Även om det finns kungar och saker och ting här i världen, så är det Herren Jesus som är våran kung. Och de kan få regera och så vidare, men det är Jesus som är våran kung. Så, avslutningsvis här nu. Ett par år efter att de hade kommit igång med återuppbyggnaden av templet så inviger de det här exakt 70 år efter templet revs. Exakt som det hade profeterats att ni ska skickas bort i fångenskap i 70 år. Så på årtalet, år 70 efter förstörelsen av templet, så återinvigs templet igen. Det symboliska avslutet på den babyloniska fångenskapen. Vet ni förresten vad Haggais namn betyder? Jag nämnde det på förra seminariet. Fest. Jag tror att han hade uppdraget att vara med och få till den här festen. Invigningen av Herrens tempel. Liksom. Det var hans uppdrag. Jag tror att om vi som Guds folk idag lyssnar på Guds ord och lyssnar på vad Gud säger till oss, bygg upp mitt hus igen, då kan vi få vara med om en väckelse igen. Och som vi läste i texten här, härligheten i det nya templet ska vara större än härligheten i det förra. Den härlighet vi kommer få se i nästa väckelse kommer vara större än den första. Om vi börjar göra det som Gud säger åt oss att göra, vårt uppdrag. Bygg upp templet igen. Och välsignelsen kommer inte innebära att vi får en massa fina bilar, liksom, att vi får en hög lön. Det är inte Guds välsignelse. Utan välsignelsen kommer bestå i att vi får se Herrens tempel byggas upp igen. Så det som är problemet, det som var problemet för Guds folk i Haggais tid, det var deras prioriteringar. Och det, när de kom till rätta, det var då som de kunde bygga upp templet igen. Utmaningen till dig nu, det är: vart är dina prioriteringar? Prioriterar du Guds hus först? Om vi får tänka på det en sekund. Finns det saker i ditt liv som du prioriterar före Guds hus? Det är inte fel att ha ett fint hus. Det är inte fel att ta hand om sin familj. Men vart är dina prioriteringar? När du prioriterar Gud först så kommer allt det andra också få välsignelse. Känner du igen dig i det här? Du stångar dig blodig på massa andra saker hela tiden. Men du får ingen välsignelse i det. Du lägger all din tid på massa annat. Och du lyckas aldrig riktigt i det. Då tycker jag att du ska lyssna på budskapet i Haggais bok. Satsa på Guds rike så kommer du lyckas med det också. Så småningom.